här var Ingrid Gustafsson och Malin Silén. Och du ser bilder på alla medverkande och kan läsa mer om vilken musik som framfördes på vår hemsida sverigesradio.se och klicka dig fram till gudstjänsten. Hela gudstjänsten ligger kvar för lyssning i 4 veckor på hemsidan eller i appen Sveriges Radio Play. Tekniker idag var Björn Söderholm, Sveriges Radio, och producent var jag, Katarina Josefsson, för Sveriges Radio.
Ja, visst gör det ont när knoppar brister.
Jag tror på den ensamma människan.
Har du en favoritdikt du skulle vilja höra? I juli kommer dagens dikt att fira Sveriges Radios 100-årsjubileum med en hel vecka folkets dikt. Så nu finns det en extra chans att få höra just din önskedikt. Du mejlar din önskan till dagensdikt@sr.se eller så skriver du till Dagens Dikt, Sveriges Radio, 211-01, Malmö.
Det hälsade Ann Lingebrant och henne hör vi mer av alldeles strax. För nu är klockan 12. Vad ska jag älska? Vad ska jag älska? Dalens ros. Dess ljuva fägring flyr sin kos. Och mera ensam än till förne. Jag trycker till mitt bröst ett törne. Vad ska jag älska? Havets våg. Där nyss jag himlen speglad såg. Men stormen kom och mörk i hågen. Jag skådar grumlad klara vågen. Vad ska jag älska? Vårens vind som kysser smekande min kind. Nej, snart med köldens vassa pilar hans kalla fläkt mig genomilar. Vad ska jag älska då? Mig själv? Ej till sin källa flöt en älv. Den ilar hän att jorden famna. Och sist i havets sköte hamna. Ska jag dig älska måneklar och blicka genom natten svar? Dig och jag skall förändrad finna och se ditt milda ljus försvinna. Du höga sol, jag upp till dig min kärlek örnlik svingar sig. Till solars sol jag glad mig höjer och där med sträckta vingar dröjer. Vad ska jag älska? Intet. Allt. Din blick, ditt ljus i varje gestalt. Som luften blå kring världen ila. Och över gyllene stjärnor vila.
Anna Karlander läste Vad ska jag älska? En dikt av Tekla Knös som gav ut sina dikter i mitten av 1800-talet. Tekla Knös befann sig i Uppsalas litterära salongsliv mitt i den blommande romantiken. Men hennes eget författarskap närmade sig snarare realismen och hon kunde vara en vass ironiker. Hon var också en mycket flitig översättare och försörjde sig på sin penna. Efter dikten hörde vi Ich möchte schweben über Tal und Hügel av Emil Sjögren. Spelade gjorde violinisten Tobias Ringborg och pianisten Anders Kilström.
Visste du att fåglar, precis som vi, kan få jetlag när de flyger? Om några minuter i Vetenskapsradion om hur fåglarna gör för att hitta när de ska flytta och hur de vet att de är framme. De kan en hel del som inte vi kan, se eller känna av magnetfält och polariserat ljus till exempel. Vi pratar med fågelforskaren Susanne Åkesson om vad fåglarna vet som vi helt missar. Alldeles strax i Vetenskapsradion.
Och apropå fåglar, så här år så får vi ju inte nog av att lyssna på dem. Och du vet väl att du kan höra Fågelsångsnatten i P1 om och om igen. Hela eller i portioner.
Under Fågelsångsnatten hörde vi vacker sång. Men också rätt så knasiga ljud. Och så en fågel som var alldeles särskilt efterlängtad.
Det låter ju verkligen som en kärsångare här nu som sjunger.
Kul grej!
Det är helt galet!
Ja.
Och är du nu 100% säker?
Ja.
Eller? Oh, 100%! Mm. Ja, det kan ju inte bli bättre.
Nej.
Hör hela Fågelsångsnatten när och hur många gånger du vill i appen Sveriges Radio Play.
Dessutom så sänder vi ju just nu Bannerhetsbevingade vänner i P1. Och så här säger författaren Thomas Bannerhed om varför vi mår bra av att lyssna på ett program som porträtterar helt vanliga svenska fåglar.
Jag tror att man kan få syn på fåglarna på ett lite nytt sätt. Det har jag ofta fått beskrivet för mig. Att lyssnare får syn på fåglar som de kanske bara har hört eller hört talas om. Och så upptäcker de fåglar även i sin närhet genom programmen. Sen det andra är, alltså vi lever i en galen värld. Och att då uppmärksamma fåglarna som står för en sorts skönhet och beständighet. Tycker jag känns viktigare än kanske någonsin. Jag tror människor behöver skönhet. Och tecken på varaktighet. Att vissa saker består. Även i en tid som domineras av Putin och Trump. Fåglarna vet inget om den här galenskapen. Utan de lever sina liv. Och det är något ganska vackert och lite trösterikt över det.
Thomas Bannerhed. Och vi hör Bannerhedsbevingade vänner. Lördagar i P1 hela våren. Nu vetenskap.
När en järnsparv flyttar mellan Sverige och Frankrike, då tar den hjälp av både jordens magnetfält och dagslängden för att avgöra när den är framme.
Vinkeln med vilken magnetfältlinjerna korsar jordytan varierar beroende på var man är.
Kanske ser den magnetfältet bokstavligt talat. Det är man inte säker på. Men forskning visar att fåglar har förmågor som vi saknar när det gäller att orientera sig. De verkar till exempel se ljusets polarisation, alltså i vilken utsträckning ljusvågorna svänger i bara ett plan. Det kan de ha nytta av på sina långa färder som faktiskt också kan ge fåglarna jetlag. Det hör vi idag i Vetenskapsradio med Susanne Åkesson, professor i zoekologi vid Lunds universitet. Lisa Henkov på Naturmorgon i P1 träffade Susanne Åkesson vid Stensoffa fältstation i Skåne mellan en lövbland skog och de voljärer och skjul där forskarna gör sina experiment med fåglarna. En miljö där professorn på flera sätt är hemtam.
Ja, det vi hör här runt omkring oss, det är ju många flyttfåglar som precis har kommit hit. Och det är ju de som jag och min forskargrupp ägnar oss åt att studera lite närmare. Och det vi är nyfikna på, det är ju att försöka ta reda på hur deras flyttningsprogram fungerar.
För det här är när du säger flyttningsprogram, vad menar du då? Har de ett program i sig?
Ja, de ärver från sina föräldrar en... Ja, de ärver gener från sina föräldrar, men så i de här generna så finns det ett antal olika komponenter som uttrycks under flyttningen som hjälper de här fåglarna att genomföra sin flyttning på egen hand. Så varje ungfågel som föds av till exempel en svarthätta som sjunger här omkring har det här flyttningsprogrammet. Så på hösten så lägger de på sig fett och förbereder sig för långa flygetapper till sina övervintringsområden. Och sen genomför de den här flyttningen. Så att de kommer att välja att lämna en viss natt när det är bra flygbetingelser. Alltså lite medvind oftast. Kanske att det är ganska klart ute så de kan se olika typer av information som stjärnor och polariserat ljus och även känna det här magnetfältet som de har en kompass som hjälper dem att hitta. Och sen kommer de att flyga en viss sträcka och landa och rasta och äta upp sig. Och de måste veta vilken riktning de ska flyga och hur länge de ska flyga för att nå fram till det här övervintringsområdet som den här arten så att säga är anpassad till att övervintra på.
Och det här är ingenting som de lär sig av mamma och pappa, utan det här är någonting som alltså finns som ett program som ligger i deras arvsmassa, som de ärver med sig.
Stämmer. De har det här nedkodat och sen är det så att säga kopplat till deras årsklocka. Så det är många andra saker som fåglar ägnar sig åt under ett år. Flyttningen är en viss del. Sen byter ju fåglar fjädrar. Det finns också inprogrammerat när det ska ske för enskilda arter och individer då. Vissa ruggar efter häckningen, alltså byter fjädrar. Andra kommer att byta fjädrarna när de är i övervintringsområdena. Så det här programmet, den delen är också en del av det här programmet kan man säga, att byta fjädrar. Och sen är det ju när de ska häcka, det vill säga föda upp sina ungar.
Så det här att de sjunger på våren och vilken tid på dygnet de sjunger och så, ligger det också i det här programmet då?
Ja, det här programmet innehåller många komponenter och det är så att säga många beteenden men också fysiologiska förändringar som är kopplat till den här årsklockan. Och där ingår även sång hos fåglar. Så att de här sångfåglarna, hannarna till exempel, är ju deras testiklar kommer att växa till inför
parningssäsongen.
Ja, precis.
Eller?
Och sånghjärnan kommer att förändras och bli större. Så det är många saker som händer. Och inför flyttningen också så har de den här anpassningen att de ska lägga på sig fett genom att äta väldigt mycket. Det är också en sak som så att säga fysiologiskt förändras i deras kropp. Så de kan effektivt processa mat och lägga på sig fett som flygbränsle helt enkelt. Så det är många komponenter under hela året. Och nu har ju man varit intresserad av den här typen av studier. Att titta på årsklockan. Och sen har de också en dygnsklocka som hjälper dem att hålla tiden där de är. Så att de ställer ju om sin egen så att säga, lokala dygnsklocka beroende på var de är. För att flyttar man långt så kommer de ju ha en annan dagslängd. Kanske flyttar man över så att säga, längdgraderna, då kommer också man få en sån här tidsförskjutning som vi själva upplever när vi flyger långa sträckor till en annan kontinent. Att det dröjer några dygn innan vi har liksom ställt om vår klocka till den lokala tiden. Det där drabbas ju fåglar också av.
Så flyttfåglar kan alltså få jetlag?
Precis. Fast som kanske är bättre på att hantera det än vi är. Eftersom de är vana, så att säga, de är anpassade till att röra sig. Eller sådana här långa sträckor. Så att, men det brukar ta några dygn även för dem faktiskt göra. Och sen vad vi är intresserade av nu då, det är dels att jämföra olika arter som har olika program som tar dem till olika delar av Afrika till exempel, eller Europa, eller till och med till Asien. Vad är det som styr det här är vi intresserade av. Och sen dels vilka kompasser de använder och hur de fungerar. Det är solkompass, stjärnkompass och magnetisk kompass som vi känner till.
Men sen tror du att det kan vara något ytterligare?
Mm, ja, alltså polariserat ljus tror vi att de kan se. Det finns ganska bra bevis för det med, genom experiment. Men vi känner fortfarande inte till exakt hur mekanismen ser ut i ögat, i fågelögat, för att registrera polariserat ljus. Det är inte beskrivet. Vi känner inte heller till var magnetkompassen sitter. Men vi tror, genom, alltså många forskare studerar det här, inte vi så väldigt mycket, men att det sitter i fotoreceptorer i ögonen också. Att de så att säga ser magnetfältet kan man säga.
Ah, vad spännande. Så att de kanske får en synbild av jordens magnetfält.
Exakt, och att den så att säga överlagras den normala synbilden. Nu har ju fåglar fler så att säga fotoreceptorer än vad vi har. Vi har tre som täcker ganska stort våglängdsområde, men fåglarna har ytterligare en eller två, så att de kan täcka in mycket mer kortvågigt ljus än vad vi kan se. Så de kan i princip ta in den här informationen som är relevant från himlen då, det polariserade ljuset. Men mekanismerna känner vi inte till. Men det vi är intresserade av att studera, det är dels att jämföra arter, men också hur det här, den här så att säga, det här flyttningsprogrammet kontrolleras av yttre information. Och när jag säger yttre information, då pratar jag till exempel om jordens magnetfält.
Mm.
Eller dagslängden som vi också har börjat studera nu. Och jordmagnetfältet, man kan säga i princip att man kan visualisera jordens magnetfält som att se magnetfältet runt en stavmagnet. Så man lägger en stavmagnet i centrum på jorden, så kommer magnet, så att säga, fältlinjerna lämna södra halvklotet och återigen komma och korsa jordytan neråt på norra halvklotet. Och den här lutningsvinkeln, alltså vinkeln med vilken magnetfältlinjerna korsar jordytan, varierar beroende på var man är. Så är man på magnetiska nordpolen, då pekar jordmagnetfältet rakt ner i marken. Står man på den magnetiska ekvatorn, då är fältlinjerna parallella med jordytan.
Wow.
Och så det här är ju en information som kan tala om var man är, alltså hur långt söderut man är egentligen. Inte bara alltså ge en kompassriktning då. Och den andra delen av jordmagnetfältet är att styrkan varierar beroende på var man är. Så är man nära polerna så är det väldigt starkt magnetfält, och det är mindre än hälften så starkt nere vid magnetiska ekvatorn. Så båda de här så att säga typerna av information då från magnetfältet kan hjälpa till att tala om var man befinner sig. Och man tänker sig att fåglar och även andra djur kan ha magnetiska kartor där de här två gradienterna då kombineras och kan ge unika kombinationer av värden beroende på var man är någonstans.
Så jag tänker, om man jämför med, vi har ju GPS till exempel, och då kan man komma ner på en viss skala där, någon meter eller liksom, det är ganska. Men det här är ju något helt annat system som redan finns på jorden och som fåglarna då använder. Har de samma, har de, vilken upplösning, vet ni det?
Nej, men det finns ju en del experiment där man har studerat lite grann hur de kan avgöra var de är någonstans. Och det vi har gjort till exempel, det är att för en art som kanske man inte tänker så mycket på, men som är en flyttfågel också, det är järnsparren.
Aha.
Och vi har gjort experiment där vi har förflyttat dem magnetiskt till sina övervintringsområden i södra Frankrike. Och jämfört med hur de så att säga järnsparvarna beter sig som vi håller här i södra Sverige, i det magnetfältet. Och vad vi kan se då är att efter ett antal dagar, vi håller de här fåglarna under 2 veckors tid i bur och sen släpper vi ut dem. Och vi har stora magnetspolar som vi kan ändra magnetfältet. Och så kan vi så att säga mäta hur flyttningsaktiva de är under den här tiden. Och då ser vi att de minskar sin flyttningsaktivitet om de är utsatta för ett magnetfält i södra Frankrike. Alltså de bedömer att de redan är framme. De behöver inte fortsätta vara flyttningsaktiva.
Och då gäller det höstflyttningen förstås, ja, när de är på väg.
Och då är det ungfåglar som inte har flyttat tidigare, genomfört någon flyttning till Frankrike tidigare som vi har studerat. Så det här uttrycks redan första hösten, och att de har kopplat till sitt sådär in- eller nedärvda flyttningsprogram att också reagera på yttre information från magnetfältet.
Så då säger deras karta att när det är sånt här magnetfält, då är jag framme.
Ja, då behöver jag inte flytta längre. Så då kan jag liksom ägna mig åt något annat. Och så kommer de gradvis att säga och ändra sitt beteende där också. När de har nått fram så att säga, då behöver de inte röra sig så mycket, för då är de stationära under vintern. Så det är en faktor. Och nu har vi också börjat studera hur dagslängden kan påverka det här. Och det är egentligen inte någon som har gjort tidigare. Med fokus på flyttningsprogrammet. Man vet att dagslängden kan vara viktig för att starta en flyttning. Det blir liksom en förändring under hösten, och det kan djur och fåglar reagera på. Så nu har vi genomfört de här experimenten där vi har simulerat och förändrat dagslängden. För det kan vi också kontrollera med våra lampor i labben då, att vi ändrar dagslängden. Vissa hålls, kontrollgruppen hålls här, alltså vad vi har för lokal dagslängd vid den årstiden vi gör experimenten. Och de här andra fåglarna förflyttas då. Och då har vi också sett att även dagslängden hjälper till att styra den här benägenheten att vara flyttningsaktiv. Så vi kan även dra ner på den genom att ändra dagslängden, som att deras flyttning så att säga är slutförd. Så det är intressant att båda de här faktorerna hjälper till att så att säga bidra med information så att de här fåglarna genomför rätt sak vid rätt tid så att säga. Och det är spännande att jobba vidare med nu då, för det här är ju den första arten där vi har liksom tittat på båda de här faktorerna. Och nu är vi också intresserade av att utöka arbetet, för det finns ett problem för många fåglar som flyger väldigt långt till södra Afrika, att de passerar ekvatorn, och då kommer både magnetfältet att förändras, men också dagslängds så att säga variationerna kommer också att ändras. Så det är lite större utmaningar om man flyttar väldigt långt. Så där är vi nyfikna på hur det fungerar hos långflyttande arter.
Kan du ta något exempel på en långflyttande art som passerar ekvatorn och ändå lyckas komma hit?
Ja.
Vi kanske till och med hör någon nu.
Ja, alltså, vi har till exempel en lövsångare som sjunger här. Den flyttar inte kanske jättelångt än de som häckar här i södra Sverige. De övervintrar söder om Sahara, men i västra centrala delen av Afrika kan man säga. Men vi har också fåglar som har kommit nu, som näktergal. Och även kärrsångare som är en så att säga sent anländande fågel. Och även trädgårdssångaren som har anlänt nu. Alla de flyttar långt och till södra Afrika. Så där har vi ju chans att studera det här för de arterna till exempel.
Så de måste liksom kunna läsa ett upp- och nervänt magnetfält, eller vad ska man säga? Nej, så kan man inte säga.
Nej, förstås. Men det är intressant.
Hur ska man tänka liksom,
ja,
kring det där?
Det finns några experiment i alla fall med trädgårdssångare som genomförda i Tyskland för ett antal år sedan. Och där tog man in unga trädgårdssångare på hösten. Man testade deras orientering under höstflyttningen, och då flög de så att säga söderut. Och sen exponerade man de här fåglarna för ett som om de vore på magnetiska ekvatorn i ett horisontellt magnetfält under 3 dagar. och sen testar man dem igen utomhus i samma magnetfält lokalt som det finns, som det var i Tyskland, alltså i Frankfurt där de här experimenten genomfördes. Och då ändrar de sin flyttningsriktning 180 grader som kastar helt om sin orientering relativt magnetfältet. Så i programmet ingår även att, så att säga, förlutningsvinkeln förändras. Den kastas om 180 grader om man passerar ekvatorn och först startar på norra halvklotet och rör sig till södra halvklotet. Och om inte fåglarna gör den här förändringen i sitt så att säga, orientering i förhållande till magnetfältet så kommer de göra fel. Men inbyggt i programmet hos de här trädgårdsångarna då som studerades så verkar det finnas den där mekanismen att kasta om. Som att de, alltså det är adaptivt att göra om de passerar den magnetiska ekvatorn helt enkelt.
Så att de vet liksom att magnetfältet ska, de kan läsa av att nu har jag passerat ekvatorn, då är det så här.
Ja.
Så egentligen kan man säga kanske då att flyttfåglarna lägger inte riktigt alla ägg i samma korg när det gäller att hålla reda på riktning och flyttning, utan de kombinerar flera faktorer här.
Ja, absolut. Och för att de ska vara lyckosamma så måste de helt enkelt ha ett antal olika verktyg i sin låda. För tänk dig att vi har vädersituationer som ändras helt plötsligt under flygningar till exempel.
Det kan bli
väldigt muligt väder eller det blir väldigt blåsigt och de kanske driver ifrån sin tänkta kurs. De kanske måste rasta under längre tid och sådär. Så att de påverkas väldigt mycket av det här som så att säga...
Som varierar
naturligt. Ja.
Och
då ingår det här, tror jag, kan man säga, i den här verktygslådan. Att ha flera olika så att säga, verktyg att ta till. Eller kanske kombinera dem för att bli bättre på att göra ett bra val. Och just att det här flyttningsprogrammet är så komplext. Det liksom ingår ju det här med fysiologiska förändringar. De måste ha det här bränslet för att flyga. De måste välja exakt att det, väderbetingelserna är bra. De måste prediktera vindarna som kommer den kommande tiden. Så de
är som väderspågummer också?
Ja, det måste de vara. Och det är ganska spännande. Det finns lite bevis för att fåglar till exempel kan känna av lufttryckförändringar som kan så att säga, hjälpa dem att förutsäga vindarna. Men det här är väldigt lite undersökt och det är ganska gamla studier också. Men det är helt uppenbart att det är vissa nätter eller dagar som är extremt många flyttfåglar i luften och långa perioder när vi inte har så mycket flyttning. Så att det är helt klart så att vissa väderbetingelser är gynnsamma för flyttning. Så nej, men det är väldigt fascinerande och ett ganska komplext program kan man säga som vi har börjat skrapa lite på ytan för att förstå. Alltså det kommer väl hålla oss aktiva under lång tid och försöka förstå det här för flera arter också.
Susanne Åkesson, professor i zoekologi vid Lunds universitet. En intervju som Lisa Henkov på Naturmorgon gjorde med anledning av Fågelsångsnatten som direkt sändes i P1. Fågelsångsnatten kan avnjutas i efterhand i appen Sveriges Radio Play. Det här var Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck.
Spanarna.
I och med AIs utveckling så har ju musikarbetarna blivit värnlösa små barn i internets hage.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Ord av germanskt ursprung går bakåt och synonymerna med internationellt ursprung går framåt. Så till exempel ett ord som relationer ökar, förhållanden minskar, attityder ökar, hållningar minskar.
En vacker dag är jag övertygad om så kommer voodoo att bli godo.
Vi hörs i Spanarna.
Hej, hej, det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Vad tycker du om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också?
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
I P1 Kultur om en halvtimme, då får vi en intervju med Nobelpristagaren och författaren Svetlana Alexievich. Och dessförinnan, i ett ekospecial om en kvart, då hör vi två av dem som befann sig på Campus Risbergska i Örebro när 10 människor sköts ihjäl. Men nu är klockan 12:30.
Och här är lunchekot i P1. Kortare arbetstid kan bli stor fråga på Socialdemokraternas kongress. Läkare larmar om borttappade remisser i nytt journalsystem. Och kollapsad glaciär förstörde by i Schweiz. Nu hotas grannbyarna av översvämning. 15 minuter nyheter med Alexander Seinon-Lund i studion. Vi börjar på Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Det verkar som att det kommer bli debatt om arbetstidsförkortning. Med direkt från kongressen vår reporter Emilia Aro. Ja, vad handlar det om?
Jo, men frågan om arbetstidsförkortning har ju varit en grej som man trott sedan innan ska bli omdebatterad. Och jag måste säga att den här frågan håller ju på att förhandlas just nu om vad Socialdemokraterna ska driva för politik. Men Annika Strandhäll, som ju länge har varit för att partiet ska jobba mot en lagstiftning, vi pratade med henne under förmiddagen. Och vi kan väl lyssna på vad hon sa om den här frågan.
Alltså jag är ju otroligt glad över att jag kan konstatera att hela kongressen är ändå överens om att man ser behovet utav en arbetstidsförkortning och att det behöver träffa alla på arbetsmarknaden. Så att frågan rör sig framåt. Vi förhandlar fortfarande och diskuterar exakt hur det här ska se ut.
Ja, precis. Det man pratar om är alltså hur man ska göra. Och som sagt, Annika Strandhäll har varit för att partiet ska jobba mot en lagstiftning medan partistyrelsen vill att parterna ska lösa frågan själv. Och vi kan ju lyssna på vad Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi säger om det här.
Det är väldigt tydligt att vi har en bred enighet, konsensus om att Socialdemokraterna ska ta ställning för en arbetstidsförkortning. Och att vi ska stödja den process som nu Landsorganisationen inlett för samordnade förhandlingar för att sänka arbetstiden. Och sen finns det lite olika ingångar hur vi ska förhålla oss till frågan om statens roll, och vi håller på att jobba med den frågan hur vi ska formulera oss. Men det är viktigt att vi värnar den svenska modellen och samtidigt också tar ställning för arbetstidsförkortning som vi ser stort behov av.
Säger Ardalan Shekarabi. Emilia Aro, vad betyder då det här?
Ja, men det är ju lite då oklart vad kongressen kommer komma fram till. Det verkar som att det rör på frågan, den förhandlas fortfarande. Och så här, det kanske, enligt vad vi har fått höra, verkar osannolikt att det faktiskt blir en lagstiftning. Men ett alternativ som man kanske pratar om är att man, om inte parterna kommer överens, så kan man hota med att det blir lagstiftning, så det ändå blir en press på parterna över att komma överens. Eller så blir det som partistyrelsen vill, och så får det här bara bli en fråga helt för parterna. Så att det, under dagen så kommer det klarna exakt vad det här landar i.
Säger vår reporter Emilia Aro med direkt från Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Nu om beskedet från en federal domstol i USA att Donald Trumps omfattande importtullar skulle strida mot den amerikanska grundlagen. Det har fått Asienbörserna att ta ett rejält kliv upp idag. Men sista ordet är inte sagt i frågan, och Robert Bergqvist, seniorekonom på banken SEB, menar att marknaden är naiv.
Jag förstår marknadens positiva reaktioner idag, men jag tycker också att marknaden är lite naiv.
Tokyobörsen steg 1,7% och dollarn stärktes mot den japanska yenen och den schweiziska frangen efter beskedet från domstolen. Men president Trump har inte obegränsad auktoritet att införa importtullar med hänvisning till ett nationellt nödläge så som han har gjort. Bara kongressen kan reglera handeln med andra länder enligt USA:s domstol för internationell handel i New York. Men beslutet gäller inte alla tullar. För enskilda beslut om tullar på exempelvis stål, aluminium och läkemedel gäller de nya tullarna. Motsägelsefulla besked från Trump tillsammans med tullkriget ökar osäkerheten på marknaden. Och det gör att kunder och företag vill avvakta, säger Robert Bergqvist.
Och när alla väntar och ser, då sjunker den ekonomiska tillväxten. Så att många företag idag är mer oroliga för att efterfrågan ska gå ner på grund av den här osäkerheten än just själva tullarna.
Enligt domstolen ska tullarna stoppas inom 10 dagar, men beslutet har redan överklagats av Vita huset. Och sista ordet är inte sagt i frågan.
I slutändan så är det ju då högsta domstolen i USA som sätter ner foten. Och med tanke på att det är en republikansk slagsida åt i då högsta domstolen, så finns ju möjligheten att högsta domstolen väljer att då gå på Vita husets linje. Och då är det ju då Donald Trump som har slutordet vad gäller då att införa också den här typen av generella tullar mot resten av världen.
Reporter var Margareta Svensson. 5 stora hjälporganisationer kräver idag att Sverige återupptar biståndet till FNs hjälporgan för palestinska flyktingar. Sverige avslutade förra året stödet och ger nu istället stöd till andra humanitära aktörer i Gaza. Kravet på att stödet ska återupptas kommer från Diakonia, Läkare utan gränser, Oxfam, Plan International och Rädda Barnen. Israel kommer att upprätta 22 bosättningar på ockuperade palestinska Västbanken, meddelar Israels regering. Beslutet inkluderar godkännandet av bosättningar som redan byggts där utan tillstånd. Palestinska Västbanken och östra Jerusalem är ockuperade av Israel sedan sexdagarskriget 1967. En stor del av det internationella samfundet betraktar bosättningarna som olagliga. Läget kring den by i de schweiziska Alperna som förstördes av en kollapsad glaciär igår har nu förvärrats. Nu hotas områdena runt omkring av översvämningar.
Ja, det var på onsdags eftermiddagen som en glaciär med ett ödesmättat muller rasade ner från berget in över byn Blatten i Lötschendalen i de centrala delarna av Schweiz. Byn cirka 300 invånare hade evakuerats sedan en vecka tillbaka. Stora delar av byn förstördes av raset och under natten har läget förvärrats. Dalen hotas nu nämligen av översvämningar eftersom rasmassorna blockerar den å som rinner genom dalen. Bara har en stor sjö bildats av vattnet som inte kan komma fram och de flesta av de hus som ändå klarade själva raset är nu översvämmade. Läget är så pass allvarligt att några byar i närheten delvis har evakuerats i förebyggande syfte. Oron för att vatten ska orsaka ytterligare skred från rasmassorna har också gjort att den schweiziska armén som ska hjälpa till i uppröjningsarbetet i Blatten än så länge inte släpps in i byn. Myndigheterna hoppas under torsdagen få en bättre överblick över hur allvarligt läget är för övriga boende i den drabbade dalen. Glaciärraset orsakades preliminärt av att stora mängder sten och grus lagt sig på glaciären efter att delar av ett berg i närheten kollapsat. Daniel Alling, Berlin.
Fler regioner än Gävleborg har mött problem med det nyligen införda journalsystemet Cosmic. Utöver att tusentals inlästa läkarutlåtanden hamnat på hög är det också problem med bland annat remisshanteringen, säger Otim Nockrasch, överläkare på kvinnokliniken i Gävle.
Systemet innebär tydliga risker för patientsäkerheten. Och trots att vi larmat upprepade gånger så har liksom inte skett någon genomslag i det.
Ekot har tidigare rapporterat om att tusentals diktat, det vill säga inlästa läkarutlåtanden som ska journalföras, har samlats på hög efter att Region Gävleborg bytt journalsystem till Cosmic i början av året. Det finns också flera andra problem i systemet som beskrivs som segt med många moment som ska fyllas i och flera buggar. Överläkaren Otim Nockrasch uppger att det också är allvarliga problem med remisshanteringen där remisser tappas bort i systemet.
Vi vet inte än idag om det faller bort remisser som hamnar i någon form av cyberspace. För långa loppet där så kan det vara patienter som väntar på cancerutredningar där det blir fördröjningar.
Journalsystemet Cosmic har använts i många år av flera regioner. Region Uppsala har till exempel haft systemet i 20 år och där beskrivs det fungera bra. 9 regioner, där Gävleborg är en av dem, har gått samman och upphandlat Cosmic. Och vid införandet av de 6 regioner som är igång har det rapporterats om problem på flera håll. Otim Nockrasch, som även jobbar som stafettläkare på Sunderby sjukhus i Region Norr, Norrbotten, som gick över till Cosmic några månader tidigare, såg problemen med remisserna även där. Nu tycker han att de ska pausa övergången i de tre regioner som är kvar tills man löst problemen.
Och det måste ske snabbt. Vi står liksom inför en extremt ansträngd sommar. Denna gången med tydligt handikapp i form av Cosmic.
Thomas Block, medicinskt ansvarig för Cosmics leverantör Cambio, säger att problemen till stor del handlar om vilken konfiguration de nio regionerna har valt. Han säger att han inte ser behov av att vänta med införandet i de kommande regionerna.
Vi har lärt oss väldigt mycket under den här resans gång. Och både vi och de regioner som står planerade inför hösten är ju mer välrustade nu än man har varit tidigare.
Reporter Sara Milchner-Funset. Den kraftiga branden på Internationella Engelska Skolan i Karlstad uppges nu vara under kontroll. Branden startade i natt, rapporterar Nya Värmlands Tidning. Enligt pressansvarig på Engelska Skolan har en mindre byggnad innehållande en slöjdsal brunnit ner. Skolan består av ytterligare 6 byggnader, inklusive huvudbyggnaden. Och vid 10-tiden idag sa SOS Alarm att branden spridit sig till ytterligare en byggnad, men det tillbakavisades senare. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. I Polen hålls presidentval på söndag och det är mycket jämnt i opinionen. Samtidigt kantas valrörelsens slutspurt av 2 uppmärksammade affärer kring snus och prostitution.
Den nationalkonservativa kandidaten Karol Nawrockis supportrar jublade när det stod klart att hans resultat i den första valomgången, 18 maj, var betydligt bättre än väntat. Men den senaste veckan har Nawrocki istället fått försvara sig från flera anklagelser. Bland annat har nyhetssajten Onet publicerat vittnesmål om hur Nawrocki, när han som ung arbetade som säkerhetsvakt för ett lyxhotell, hjälpte till att få se gäster med prostituerade. Nawrocki har på sociala medier skrivit att han tänker stämma nyhetssajten för ärekränkning och anklaga journalisterna för att gå i hans motståndares, liberalkonservativa Rafał Trzaskowskis, ledband. Och sen var det ju det här med snus. För under en tv-debatt sågs Nawrocki sticka någonting under överläppen. På sociala medier spekulerades det vilt. Var det kokain eller någon annan drog? Men ganska snart stod det klart att det var vitt snus som presidentkandidaten använt. Och på nätet har Nawrockis motståndare publicerat videos där de kritiserar hans snusande. Inför valet på söndag är det extremt jämnt i opinionen och mindre än 1 procentenhet skiljer de 2 kandidaterna. David Rasmusson, Polen-korrespondent.
Hemvärnet fyller 85 år idag och har vuxit till nästan 23 000 soldater med sikte på att nå 27 000 de kommande åren. Daniel Lindahl, informationsbefäl vid Västmanlands hemvärnsbataljon.
Känns ju alldeles fantastiskt att veta att man är med i någonting som har funnits betydligt mycket längre än vad jag har funnits.
29 maj år 1940 så kom ju hemvärnet till och då var det brinnande krig i Europa. Nu är det ju återigen krig. Hur mår 85-åringen i dessa tider?
85-åringen mår väldigt bra. Vi har lite växtverk och vi ska växa ännu mera. Bakgrunden till varför vi upprustar kanske inte den mest positiva, men om man tittar på hemvärnet som organisation så satsas det väldigt mycket och det är många som är intresserade av att delta.
Ni har ju vuxit de senaste åren. Hur mycket kan ni och bör ni växa egentligen?
Man kallar egentligen hemvärnet för den fjärde stridskraften jämte marinen, flygvapnet och armén. Och då är vi absolut störst i Sverige. Vi är nästan 23 000 soldater. Vi har ett mål på att växa till 27 000 soldater.
Reporter P4 Västmanlands Kasper Lilja Kåberg. Regeringen vill att mer våtmark ska återställas. Förra året restaurerades över 30 kvadratkilometer våtmark här i Sverige. Ett arbete som också pågår i Västernorrland.
Det är ju ett dike här under och det vill ju vi lägga igen. För det är ju egentligen en mer sumpig skog det här.
Jag har följt med Frida Afselius, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Det är Rågsvedsberget, några mil nordväst om Sollefteå.
Så att vattnet kan liksom sprida ut sig i landskapet istället för att gå i diket.
Regeringen vill att mer våtmarker ska återställas i Sverige. Och det är främst för att det är en snabb och effektiv metod att sakta ner koldioxidutsläppen från de torrlagda markerna.
eftersom våtmarker som är dikade, de läcker ju koldioxid. Så att det är ju en bra klimatåtgärd.
Men återställandet av våtmarker går långsamt. Endast 34 kvadratkilometer återställdes i Sverige år 2024. Och för att klara EUs krav till år 2030 så behöver ungefär 220 kvadratkilometer våtmark skapas varje år. Och då behövs många fler privata mark- och skogsägare hoppa på våtmarkståget, menar Frida Afzelius.
Det är alltid så. Ju fler man är som hjälps åt, desto lättare går det. För det blir ju svårt om det bara är myndigheter som ska driva hela det här stora arbetet.
Reporter P4 Västernorrlands Christer Sunesson, sist här i Lunchekot, som producerades av Louise Steinberger.
Den här ekospecialen handlar om Marva och Marda, två elever som var på Campus Risbergska under dådet i Örebro där 10 personer sköts ihjäl. Nu går Marda på SFI i de tillfälliga lokalerna på Sörbyängsskolan.
Jag heter Marda. Jag kommer från Etiopien.
När Marda kom till Sverige från Etiopien för 4 år sedan kunde hon varken läsa eller skriva. Hon gillar skolan och säger att hon behöver SFI för att kunna få ett jobb sen.
Läsa förstår, pratar förstår, jobba. Jag tycker om skolan mycket.
Marda vill gärna berätta vad hon upplevde när 2 av hennes kompisar dog. Svenskan är lite knagglig och ibland tar vi om flera gånger innan jag förstår. Men Marda är en bra berättare som tar hjälp av hela kroppen när hon pratar. Först hörde hon skott.
Skotten är mycket.
Sen gick brandlarmet igång, berättar Marda.
Med brandlarmet?
Brandlarmet, ja. Den är lärare. Alla komma. Ja, den alla går dörren.
Lärarna ropade att de skulle komma, springa bort från korridoren. Men Marda hann inte hela vägen ut. Hon såg sin kompis Bassam som låg på golvet. När skotten fortsatte la hon sig ner på golvet bredvid honom.
Bassam ligger.
Ja, han ligger ned.
Ja, jag tittar Bassam. Jag ligger.
Du lägger det också?
Också. Den är ju mycket. Den lite stopp.
När skotten tystnade igen började Marda springa. Men när hon såg att kompisen Bassam låg kvar ropade hon på honom. Men sen fick hon syn på magen. Den var blodig.
Bassam, nej, springer.
Nej, han kan inte springa.
Nej, springer. Tittar. Bassam, blod, magen.
Mm. Du kunde inte prata med honom?
Nej, brotar. Den är ju Bassam död.
Marda förstod att Bassam var död. När hon kom ut gömde hon sig bakom ett träd. Nästa gång skottsalvan tystnade sprang hon mot en buss för att ta sig hem. Hon beskriver hur kroppen skakade och hjärtat slog.
Den skakar kroppen?
Jo, kroppen. Jättebom.
Hjärtat pumpar?
Jo. Jo, mycket. Rätt.
Efter dådet kom rädslan hon har känt i Etiopien tillbaka igen.
Mycket rädd i Etiopien. Favorari, jag samma i Etiopien.
Först kunde hon varken äta eller dricka eller sova, berättar Marda.
Sofa, nej. Äta, nej. Dricka, nej. Och titta, nyheter.
Marda följde dådet på skolan genom nyhetsrapporteringen. De första veckorna var hon väldigt rädd, berättar hon. Men till slut övertalade en granne henne att gå ut igen. Marda säger att en del av dem som upplevt dådet på nära håll har svårt att gå tillbaka till lokalerna på Campus Risbergska igen. Själv tänker hon att skytten var ensam och han är död. Och alla i Örebro går ju inte runt och skjuter.
Nej, alla i Örebro. Nej, den vara ensam död.
Men du är inte rädd för att gå tillbaka till Risbergska skolan?
Nej, rädd. Jo, skolan den är bra.
För Marda har stödet från omvärlden betytt mycket. Det hjälpte henne att se folkhavet som var i Örebro under tysta minuten. På TV såg hon många människors medlidande. Många var ledsna och hade med sig blommor.
Eller bro, alla, den är ledsa, blommor.
Det har också hjälpt att politiker och statsministern var på besök i Örebro. Marda tycker om kungen. Och allra gladast blev hon när hon såg på TV att han kom till Örebro.
Kung, jag tittar. Jag är hem, jag tittar. Kung är bra, tycker om.
Du blev lugn av att när kungen och alla kom hit.
Jo, alla jag tittar. Aha, bra Sverige.
På andra sidan stan bor Marwa. Hon läser engelska och matte på komvux och är utbildad undersköterska. Under dådet hjälpte hon en skottskadad man från att förblöda.
Jag försöker bara stoppa blödning. Det är först som jag försökte göra. För att han blöder så mycket. Då har jag tagit själen från min kompis. Och jag märkte att den är två skott och det var djupt. För att när jag trycker, jag känner att mina fingrar kommer in. Jag vill inte att han dog.
I en blå sammetssoffa hemma i vardagsrummet berättar Marwa om den fasansfulla händelsen på Risbergska. Kontrasterna kunde inte varit större. Här är det mysigt med ljuslyktor och på bordet står ett fat med baklava och en skål med nötter. Marwa, som kom till Sverige från kriget i Syrien för 10 år sedan, förstod direkt att det var skott hon hörde. Med fara för sitt eget liv stannade hon vid entrén för att ta hand om vaktmästaren Adnan som blivit skjuten i axeln och armen.
Och jag försöker hjälpa till samtidigt. Jag tittar bakom mig. Vad händer? Någon springer ut? Är det en eller flera? Alltså, det var väldigt svårt att du tänker på sig själv, du tänker på andra också.
Marwa visste att hon var tvungen att stoppa blödningen och få honom till sjukhus. Annars skulle han inte överleva. Men hon behövde också hålla koll för att inte själv bli skjuten. Men att dra Adnan ensam blev för tungt.
Framför dörren, det var jag själv med honom. Och sen jag blev hjälp av kille. Han bara stod och tittade, han var chockad. Han var rädd också. Så jag skrek på honom, kom och hjälpa mig. Så han spring och försöker dra honom för att jag orkar inte, jag kan inte själv.
Bilder på Marwa i en blodig ljusblå stickad tröja och stora blodfläckar på jeansen spreds på nätet. Och när statsministern håller tal till nationen nämner han Marwa som en av hjältarna under dådet.
Och jag tänker på den kvinna, hon heter Marwa, som knöt en sjal som förband på en skadad man. Hon är en av de många som den här veckan har visat att kärlek och omtanke är så mycket starkare än hat och våld.
En vecka efter dådet hölls en tyst minut för att hedra offren och de skadade i Örebro. Innan dess hade Marwa varit okej, men sen började hon må mycket sämre.
Minnet kommer tillbaka hela tiden, mer än början. Efter ett tyst minut, jag blir väldigt dålig.
Marwa berättar att hon har problem att somna, blir trött och ledsen och ibland rädd. Hon har svårt att koncentrera sig och blir stressad av miljö med mycket folk som i stan eller på köpcentret Marieberg.
Jag känner mig stressad och svettig lite också. Så jag tänkte nej, jag vill inte att lägga mig på plats som inte är bra till mig nu. Kanske framtiden blir bättre.
Ibland kan också helt vardagliga sysslor plötsligt ta henne tillbaka till det som hände på Risbergska. Som att hon nu bara kan diska i kallt vatten eftersom det är svårt att känna varmt vatten mot fingrarna.
Om jag känner lite varmt så jag känner igen som den känslan när jag tryckte på skadan. Det blir som varm vatten går ut.
Och det är ju små grejer som kan liksom få dig tillbaka.
Precis,
dit.
Ja, kopplas till händelse.
Marwa har blivit erbjuden stödsamtal från kommunen. Hon förstår att hon behöver det, tids nog, men säger att det är för tungt just nu. Hon orkar inte prata eller gå på djupet om det som hände inne på skolan.
Jag vill inte prata nu med någon. Jag vill vara med mina barn. Det är min sätt att bli bättre.
Marwa har ett bra stöd av sin man Anan, men han har också blivit skakad av det som hänt. Efter dådet gick de på 3 begravningar. Anan berättar att han känner sig hjälplös för det är svårt att trösta någon som har förlorat sina närmaste.
Jag tänker hur de mår, hur de har förlorat någon nära och kära så här och han kommer inte tillbaka. Det är väldigt jobbigt. Hur kan jag hjälpa? Samtidigt måste jag vara stark att stödja Marwa. Att hon klarar den här svåra situationen och tillbaka som förut.
Marwas mamma ringer också ofta och kollar hur hon mår. Hon är läkare och bor i Saudiarabien och förklarar att vissa saker är normala stressreaktioner efter ett trauma. Hon säger också att nu är det extra viktigt med rutiner.
Hon sa till mig att tappa inte kontroll av sig själv, annars då kommer det bli sämre. Även om det är svårt att hålla kontrollen och rutiner, men följa dem.
Klokt.
Ja, tack att jag är sådana mamma. Ja.
Och Marwa har tagit fasta på det där med rutiner. Och det är något som barnen också tycker om, säger hon.
De är väldigt bra att följa rutinen. Eller hur, Anna? Du ska borsta tänderna. Ja, skölja först. Skölja munnen först.
Nej, inte henne.
Jo.
Du är duktig.
Ja, avsikt här.
Marwa och Anan känner fortfarande stor sorg över dem som inte klarade sig. Men nu när det gått en tid kan också sorgen blandas med glädje över att Marwa överlevde.
Jag känner väldigt ledsen. Och sen i samtidigt sa jag till mig själv att bra att jag lever.
Jag var glad att hon finns kvar och hänt inte någonting som är lika andra som varit i skolan. Att hon lever och finns kvar här. Till hennes barn, till Ahmed och Hanna och till mig.
Tack och lov att jag finns här bredvid min familj och barn. Att jag kunde hjälpa någon. Det måste man tänka på. Att försöka bli snäll med alla omkring oss. Och försöka hjälpa och göra bäst som man kan. Nu jag försöker få mer tid med mina barn. Jag vill fixa fina minnen till dem. Jag har inte tänkt så här förut.
Det här har tidigare sänts som två olika reportage i april och maj. Karin Virenhed, Ekot.
Nu över till SMHI för ett land- och sjöväder. God middag.
God eftermiddag. På SMHI finns Angelica Lundberg. En högtrycksrygg sträcker ut sig över Skandinavien och vi bjuds på en hel del sol över landet. Men över Norrland även skurar som kan bli kraftiga med åska. Från brittiska öarna närmar sig ett lågtryck och i natt drar tillhörande regnområde in över sydvästra Sverige. Imorgon fortsätter regnet norrut över Svealand och Norrland och under helgen så har vi en ny högtrycksrygg som växer in över landet. Södra Sverige ser ut att få en solig lördag medan moln och regn dröjer kvar i norr. Under söndag och måndag väntas nya regnområden dra in från sydväst. Idag är risken för skogsbrand stor eller mycket stor i delar av nordöstra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor i fjälltrakterna och nordligaste Norrland. Prognos fram till imorgon kväll. Hela Götaland mest soligt. I kväll eller i natt mulnande västerifrån följt av regn eller skurar. På Gotland dock mest uppehåll. I natt omkring 10 grader, imorgon molnigt och skurar kan förekomma. På dagen 15-20 grader men ett par grader lägre i samband med skurar. Under eftermiddagen över de norra landskapen och på Gotland kan molntäcket spricka upp. Mest västlig vind med friska vindbyar, i natt tillfälligt sydlig vind. Hela Svealand, soligt eller växlande molnighet och någon skur kan förekomma främst i Dalarna och Uppland. I kväll och i natt mulande västerifrån följt av regn eller skurar som når Uppland och Sörmland först i morgon bitti. I natt 7-12 grader. I morgon eftermiddag börjar regnet dra bort norrut och över de södra landskapen spricker molntäcket upp. Vind omkring väst, i natt tillfälligt sydlig vind. Södra Norrlands kustland, växlande molnighet med skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska, då också byig vind. I kväll delvis klart men i natt mulnande från sydväst, då 5-10 grader. Imorgon mulet och skurar men inte lika kraftiga som väntas idag. På dagen 8-12 grader och vi har mest svag vind. Södra Norrlands inland och fjälltrakter, växlande molnighet och någon skur kan förekomma. I kväll delvis klart men i natt mulnande från sydväst, då 2-7 grader, svag vind. Imorgon tidvis regn eller skurar och på dagen 5-10 grader. Då tilltagande sydlig vind som på eftermiddagen vrider till omkring väst. Västerbottens län. Växlande molnighet med någon skur. Över kust och inlandet kan det bli kraftiga skurar med åska. I kväll uppklarning men i natt mulnande från sydväst följt av regn. Då 2-7 grader, i fjällen lokalt ett par minusgrader. Imorgon mulet och tidvis regn, på dagen 5-10 grader och vi har en svag vind. Norrbottens län. Soligt eller växlande molnighet och någon skur kan förekomma. I kväll och i natt mest klart väder, i natt 0-5 grader, i fjällen 0-5 minusgrader. Imorgon mulnande söderifrån, över fjällen och inlandet följt av skurar. På dagen 12-17 grader, i fjällen omkring 5. Svag vind. Så över till en sjöprognos med siktsammanfattning. På samtliga farvatten måttligt i god sikt med tidvis regn eller skurar. På Bottniska viken risk för dimma. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, väst eller sydväst 6-11 meter per sekund. I kväll tillfälligt syd, i natt 8-13. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 3-8, i kväll syd och ökande 7-12. I natt väst eller sydväst. Värnen, väst eller sydväst, 3-8, i natt syd. Imorgon ökande till eftermiddagen, sydväst 7-12. Södra och sydöstra Östersjön, omkring väst 6-11, imorgon eftermiddag, sydväst 8-13. Mellersta och norra Östersjön omkring väst 2-7, tidvis växlande. Imorgon syd eller sydväst och ökande 6-11. Från Ålands hav till Bottenviken växlande 1-5, i natt på de södra farvatten syd eller sydost 3-8 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 19 grader, Göteborg 15, Malmö 17, Karlskrona 14, Kalmar 19, Visby 12, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 19, Karlstad, Gävle och Mora 17. Sundsvall 15, Östersund 13, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 15 och Kiruna 12 grader. God eftermiddag från oss på SMHI.
P1, Sveriges Radio.
Hej, det här är Fredrik Wadström. I det här specialprogrammet från P1 Kultur ska ni få träffa den belarusiska dokumentärförfattaren Svetlana Alexievich, 2015 års Nobelpristagare i litteratur. Hennes 5 böcker om sovjetmänniskan bygger på tusentals intervjuer i framförallt Belarus, Ryssland och Ukraina.
De hade fångat in mig i skogen när jag höll på att samla ihop vapen. Ett par gånger hade jag lyckats smita iväg, men den tredje gången fångade de mig. Jag ville inte dö.
Alexievich har skrivit om andra världskriget, Sovjetunionens krig i Afghanistan, följderna av Tjernobylolyckan och om den nya bräckliga friheten efter Sovjetimperiets upplösning. Vissa berättelser blir långa kapitel, andra bara fragment i den där kören av röster som blivit hennes litterära metod.
Vi har suttit i läger, fyllt jorden med lik under kriget och grävt fram kärnbränsle i Tjernobyl med våra bara händer. Nu sitter vi på spillrorna av socialismen.
Numera lever Svetlana Alexievich i exil efter det att diktaturen i hemlandet hårdnat ännu mer och gjort det så gott som omöjligt för oberoende författare och andra kulturskapare att leva och verka i Belarus. Men hon fortsätter att samla material till nya böcker om frihet och förtryck i det som en gång var Sovjetunionen. För även om sviten om den röda människan, Homo Sovjeticus, är avslutad, så är inte historien om imperiets sönderfall avslutad.
Vi har varit med om så mycket fruktansvärda saker. Vi är så knäckta. Vi har ett eget språk. Lidandets språk.
I det som en gång var Sovjetunionen har diktaturen återvänt med full kraft i flera länder. Och Ryssland för sedan flera år ett blodigt invasionskrig i grannlandet Ukraina. Ett krig som gjort Alexievichs böcker kusligt aktuella. Jag har följt Svetlana Alexievich sedan 1990-talet och intervjuat henne många gånger, både i hennes kök i Minsk när hon fortfarande bodde där och i Sverige när hon varit på besök. Senaste gången vi sågs var i samband med Nobelpriset 2015. Nu, 2025, sätter vi oss ner i varsin fåtölj i en konferenslokal i Stockholm. Inspelningen rullar. Men med Svetlana Alexievich blir det sällan den typiska författarintervjun. Hon vill alltid veta saker om det som händer runt omkring henne och om de hon träffar. Hon säger, innan vi börjar, hur gamla är dina barn nu? De måste vara stora. Jag drar de olika åldrarna och berättar att de två äldsta har flyttat hemifrån. Svetlana ställer några frågor till, säger något om sin egen familj. Det kommer helt naturligt. Så där som bara en riktigt bra intervjuare kan göra. med ett avväpnande uppriktigt intresse för den som hon sitter mitt emot. Så jag tänker att vi kanske måste börja i just den änden. Samtalen som ligger till grund för de hyllade böckerna. De där hundratals intervjuerna som hon gör inför varje projekt och som hon sedan kokar ner till kompakta kapitel eller ibland bara fragment av samtal. Hur har det där förändrats över tid? Vet du, säger hon, jag började skriva när människor var rädda för att prata.
Du vet, jag började skriva när människor var rädda för att prata. Första av sina böcker.
Det här var när jag skrev mina första böcker. Utmaningen låg i att få människor att överhuvudtaget vilja berätta. Svetlana Alexievich började samla material till sina tidiga verk redan på 1970-talet, när Leonid Brezhnev var ledare i Sovjetunionen. Sedan, i mitten av 80-talet, när Mikhail Gorbachev kom till makten, så förändrades situationen. Med Gorbachev började människor prata, säger Alexievich. Fast de la fortfarande band på sig. Ingen visste riktigt vart de politiska reformerna skulle leda. Det som kallades ombyggnaden av samhället, perestrojkan. Till en början var det många som var rädda för de här förändringarna.
Сначала не боялись этой перестройки или как там это называлось начальная демократия, и они осторожно говорили.
De var hela tiden försiktiga med vad de berättade. När de sen märkte att det här var en bestående förändring var det många som ångrade att de inte hade varit mer öppna. Så när de blev äldre och kanske fick någon allvarlig sjukdom hörde de av sig och sa, jag berättade inte allt.
Когда вот серьезно заболевали или что, звонили, искали меня и говорили, приди, я вот тогда побоялась это сказать, побоялась то сказать, а сейчас я не хочу, что это уносить с собой.
Kom hit, så ska jag berätta allt för dig, hörde folk av sig och sa långt efter att Svetlana Alexievich intervjuat dem. Det var så mycket de hade varit rädda för att säga, men nu ville de inte ta med sig sina berättelser i graven. Det slutade med att hon blev tvungen att skriva om flera av sina böcker och lägga till saker som kom fram i efterhand.
Jag даже дописывала книгу местами.
Svetlana Alexievich föds 1948 i Sovjetunionen, i staden Stanislav, som idag heter Ivano-Frankivsk och ligger i västra Ukraina. Mamman var ukrainska och pappan belarusier. Sin tidiga barndom tillbringar hon i en ukrainsk by innan familjen flyttar till den vitryska Sovjetrepubliken, det som idag är Belarus. När hon är i 20-årsåldern får hon sitt första journalistiska uppdrag på en lokaltidning i hemregionen. Hon flyttar till Minsk och där träffar hon en grupp författare som skriver dokumentära romaner. Bland dem finns Ales Adamovich som blir hennes mentor. Under andra halvan av 1970-talet påbörjar Alexievich arbetet med att söka upp kvinnor som under andra världskriget stridit för Röda armén eller i partisanrörelsen som bekämpade den nazityska ockupationen. Kvinnorna är till stora delar förbisedda av den sovjetiska propagandan som bara lyfter fram männens insatser under kriget. Efter flera års arbete blir detta 1983 ett bokmanus med titeln Kriget har inget kvinnligt ansikte. Men censurmyndigheten i Sovjetunionen vill inte ge sitt godkännande och boken blir liggande på en hylla. Först två år senare, 1985, ingriper den nya sovjetledaren Mikhail Gorbachev personligen och ger grönt ljus till att trycka Alexievichs debut. När Kriget har inget kvinnligt ansikte till sist kommer ut säljer den i miljonupplaga och flera teatrar spelar dramatiserade versioner av vittnesmålen ur boken. Med sin fjärde bok, Bön för Tjernobyl, om följderna av kärnkraftsolyckan i Sovjetunionen 1986, når Svetlana Alexievich allt fler läsare runt om i världen. Tjernobylboken kommer ut på 1990-talet, när Belarus och Ryssland och Ukraina är självständiga stater och nyblivna demokratier.